Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Alla sammans där ute. Idag är det nyhetsveckan på en torsdag. Vad är det med oss, Maria?
Ja, vi har blivit alldeles galna, tydligen.
Ja, det är så här att jag ska mycket tidigt imorgon bitti sätta mig på ett tåg till Stockholm. Och som den nyhetsfreaka är så blir jag helt nervös och tänker att vi ska vänta med att lägga ut det här till imorgon bitti. Tänk om det smäller en stor bomb i Västerås ikväll.
Varför just i Västerås?
Nej, jag ska bara säga någonting. Och så blev det var väl på grund av Westeros. Ja. Just Västerås kom upp i mitt huvud. Ja. Men vi gör ett experiment den här veckan och lägger ut nyhetsveckan på torsdag. Så får vi se hur ni gillar det. Och dessutom tänker vi kan rida lite på vågen på den stora succén från nyhetshelgen från i måndag. Som redan nu har lyssnats på av 5000 människor. Så det har varit ett stort hopp uppåt.
Plus Podbean, Ingrid, glöm inte det.
Nej, just det, där är 9000 där.
Mm. Ja, vad roligt, ni verkade gilla Ebba versus Annie-konceptet.
Och Nyhetsveckan 40 har ett helt annat koncept, det heter 3D-klittorna anfaller.
Ja.
Det ska vi komma in på lite senare. Vi ska också prata om slaktaren från Racka. Det vill säga skråmorbarnens mormor. Misslyckade namn och ett reklambråk som har härjat i veckan.
Det är så lustigt, jag tänkte på det innan när vi började spela in idag. Att det känns precis som att det händer jättemycket. Samtidigt som det inte händer någonting alls.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis vad du menar. Det är liksom bara samma gamla vansinnigheter om och om igen. Men visst, det råder ingen brist på saker att prata om i alla fall.
Nej, det är ju ingen ände på galenskaperna, så du och jag saknar ju inte talking points. Men du, nu är jag jätterädd att vi ska glömma en väldigt viktig sak, så vi ska ta och beta av det redan innan, tycker jag, innan vi gör någonting annat.
Mm.
Och det är det här med donationer.
Mm. Och nu inser jag då att jag har glömt att leta efter om vi har några platinasponsorer den här veckan. Så att det kan jag tyvärr inte meddela. Men listan på alla donationer kommer ju naturligtvis upp i remsan under helgen.
Mm. Och det vi vill säga om donationer är att det har varit en smula skralt med den saken på sistone. Och Ingrid har noterat ett intressant fenomen. Vi är inte helt hundra på om det finns något samband. Men det verkar som att de avsnitten som har extremt mycket lyssnare, de får vi färre donationer på av någon fullständigt obegriplig anledning. Och vi undrar om det är för att ni tänker, oj, det går jättebra för Ingrid och Maria. Ja, jag behöver inte stötta dem. För det är säkert många andra som gör.
Ja. Nej, det är jättemärkligt. Det är inte första gången vi har lagt märke till det. De program som har ganska få lyssnare jämfört med topparna, där rullar det in pengar. Men så fort det är liksom så här rekordantal lyssnare så blir det skralt i kassan.
Eller är det så att ni som donerar gillar andra saker än de som inte donerar? Alltså vi blir inte kloka på det, men hur som helst, vi behöver ert fortsatta stöd i allra högsta grad, vad ni nu kan avvara. Och ni som brukar lyssna men kanske inte donera, vi ber er att fundera lite på liksom, om ni tycker att det är... ändå kanske inte skulle vara värt att göra det för att vi ska kunna fortsätta. För det handlar om, till syvende och sist, hur länge vi kan hålla på med det här.
Mm. Ja, alltså det här är ju ett opinionsarbete som är till för att rädda Sverige. Och vi tror att vi gör en ganska stor insats där. Och vi behöver er hjälp. Ingen annan än ö, som man säger.
Det gör vi. Och då tycker folk, men vadå, sitta och babbla i poddar, det kan vem som helst göra. Men vi lägger ner mycket, mycket jobb på poddarna och vi lägger ner väldigt mycket jobb på artiklarna. De är researchtunga och vi researchar podden också. Vi försöker liksom göra ett journalistiskt arbete i den här alternativa världen. Så ja.
Ja, jag får säga det också. Det var ju någon som, några som hade skrivit i kommentarerna att de tycker att vi ska göra mer så som Bert Karlsson och den här tandläkaren från Malmö, Lennart någonting tror jag han heter. Men då svarade jag det att nej, men alltså det är ju inte vår grej. Det är klart att vi skulle kunna göra och sitta och skrika i 15 minuter och bara liksom jag tycker så här och jag tycker så. Men det är ju inte det som är vår grej, utan vi försöker ju att liksom förmedla kunskap och visa på saker som inte andra journalister visar och få er lyssnare att se bakom kulisserna och kunna hitta verktygen för att själv se igenom hur ni blir lurade av mainstream-medierna.
Mm. Precis så är det. Och sen är det många av er som tycker att varför har ni inte, kör ni inte med bild? Och det är absolut någonting som vi ska se över framöver, om vi kan börja köra med bild, för ni verkar vilja se mig och Ingrid sitta framför varsin mikrofon med hörlurar och stirra in i en kamera. Så att vi har tagit det ad notam och jag ska ta och undersöka möjligheterna till detta framöver när jag får tid. Mm. Men just nu så kör vi i det här poddformatet och det ni kan göra förutom då och donera på alla de här på Swish och Bankgiro och PayPal, vars alla nummer står i rutan under bilden på YouTube, i den som kallas som show notes. Det är då att prenumerera på YouTube, trycka tummen upp, båda sakerna är helt gratis, och detsamma är det ju att sprida på den på sociala medier och att klicka på annonser på ingridomaria.se. Ni var jätteduktiga på det förra månaden.
Mm.
Och lite färre annonsklick denna månaden så här långt, så klicka på annonserna.
Mm. Som sagt, ni behöver inte köpa någonting, men bara ni klickar på det så rullar det in. Exakt. Och har slantat till oss.
Exakt. Mm. Så gör gärna det.
Du, vi ska korrigera ett par saker. I förra programmet så pratade vi om det här, jag tror det var du som sa att Finlands finansminister hade sagt att det var fel att de gick med i euron. Men då är det en som heter Inger B som skriver att nej, det var faktiskt inte han, det var Nordeas styrelseordförande Björn Wahlroos som sa det.
Mm. För, och Inger tror inte att finansministern skulle vilja erkänna en sån sak, och det har hon säkert helt rätt i. Så jag ber om ursäkt för att jag får mig osanning. Jag bara såg en rubrik liksom flasha förbi någonstans i någon tidning och la det på minnet att intressant att det finns folk i Finland som tycker att det var ett misstag.
Mm. Ja, och sen var det väl jag som gjorde ett misstag när jag pratade om att den danska kronan klarar sig alldeles utmärkt trots att de har en krona och inte en euro. Men då påpekar flera lyssnare, bland annat Magnus Eriksson, att den danska kronan är faktiskt kopplad genom en växelkursmekanism till euron. Och det är därför den klarar sig bättre än den svenska. Eller det är i alla fall en förklaring till att den klarar sig bättre än den svenska. Och det stämmer ju. Jag har kollat upp det. Det ligger en länk här till Wikipedia. Det jag inte vet är varför gjorde inte Sverige det?
Ja, men det är ju antagligen som med så mycket annat att Sverige har ju varit ena jävla klantarslen, ursäkta att jag svär allihop som hatar det, men jag måste ta till ett kraftuttryck här, vad det gäller att förhandla med EU överhuvudtaget. I stort sett alla andra länder har väl fått till bättre dealer än vad vi har.
Mm.
Och bland annat danskarna som redan när de gick med i gamla EG för miljarder år sedan såg till att de hade en massa undantag från alla möjliga regler.
Mm. Jo, så är det ju. Det i Sverige har ju varit mesiga hela vägen och vi ska ju vara den perfekta medlemmen och vi betalar mest per capita till EU och usch och fy.
Mm. Precis, men vi fick behålla snuset i alla fall. Ingen. Mm.
Ja. Ja, och bara säga när vi ändå pratar om EU så var det ju en glad nyhet i veckan här att Gustav Kasselstrand bjöds in till ENF-mötet i Tallinn tror jag det var. Och vad är då ENF? Jo, det är den EU-grupp som nu ska bildas med Matteo Salvini och Marine Le Pen och alla de andra fantastiskt framgångsrika nationalistiska politikerna runt om i EU. Och det var väldigt roligt att han bjöds in dit och Och jag hoppades att det var Matteo Salvini han skulle träffa, men han var inte där, det var någon annan från Lega. Jag hoppas att det här når ut till människor som står och tvekar. Nej, det är en bortkastad röst bara. Jag är så trött på detta bortkastade rösttänkandet. Jag tycker att folk ska rösta på det parti de anser har bäst politik. Och om man är EU-kritisk så finns det inget annat parti, inget annat seriöst parti som har tryckt upp valsedlar, som har aktivister som delar ut valsedlar till alla vallokaler i Sverige. Och jag vet att det finns andra partier, men ingen som har satsat så mycket som AFS och som är ute på en turné över hela landet och träffar människor.
Nej, och jag måste ju säga det att han träffade ju då någon senator från Lega vars namn nu undflyr mig. Men det största var ju att han på bild skakade hand med Marine Le Pen.
Mm.
Och hon, Marin, ser väldigt nöjd och glad ut. Det ser ut som att hon gillar Gustav. Så att det var väldigt kul att se. Och det känns liksom fräscht mycket kring AFS. De har en del barnsjukdomar att brottas med fortfarande. Absolut har de det. Och alltså, att kan man undvika en del av de här interna tjafsen som drabbade SD med full kraft efter några år, så är det bra. Jag vet inte om det går att göra det i politiska partier eller om det alltid blir så av någon naturlag. Men alltså, det känns ju som att AFS filosofi, det här att liksom försöka hålla den politiska korruptionen till ett minimum, är en sund linje. Och det gäller även de själva. Alltså de har höga krav på sig själva, att jag sitter inte här för min egen skull utan ska försöka göra det bästa för Sverige. Och Gustav föregår ju som alltid med gott exempel. Så att,
nu hoppar vi in på det första lilla korta ämnet som har rubriken Släng dig i väggen, Greta, nu kommer SOF.
Ja,
och den senaste dagen. Anti-Greta, ja. De senaste dagarna så har det dykt upp en amerikansk 14-årig tjej som väl heter Sophie, men kallar sig Soph. Och hon har tydligen varit på YouTube ganska länge. Jag tror hon har uppåt 1 miljon följare på YouTube nu. Och hon är blixtrande intelligent. Och hon gör fantastiskt intressanta videor. Men anledningen till att hon blev stå i ropet just nu, det var att hon tar ut en video på YouTube som genast blev bannad därifrån. Där hon var iklädd niqab. och säger då, och jag tänkte först, vad är det här för någonting? Är det någon som har konverterat? Men så lyssnar man lite till, och bland annat så säger hon så här då: I've become a devout follower of Prophet Muhammad. Suffice to say, I've been a fucking ton of fun. I've been having a fucking ton of fun. Of course, I get raped by my 40-year-old husband every so often, and I have to worship a black cube to indirectly please an ancient Canaanite god. But at least I get to go to San Fran and stone the shit out of some gays, and the cops can't do anything about it because California is a crypto caliphate.
Oj, ja, det är ord, inga visor.
Visst, och man undrar ju, vad är det här för en tösabit? Och då tittade jag lite grann, hon har gjort en intervju med Alex Jones. Och det var, hon hade med honom i den här videon, något klipp. Och det var därför hon blev bannad från YouTube. Så den ligger nu på BitChute istället. Då frågar han henne liksom, jaha, men vad är du för en? Vad är dina föräldrar för några? Sådär. Då säger hon, ja, faktum är att de är liberaler och de röstar på demokraterna.
Oj.
Men de har de respekterar mina åsikter.
Okej, ja, där ser man. Ja, det är, som jag sa till dig, det är USAs svar på våran Isabella.
Ja, precis. Isabella, hör nu det. Du måste också börja göra videor.
Ja.
Med såna här tuffa manus. Så jag ville bara tipsa om henne. Och jag tror vi kommer att få höra mycket om henne i framtiden. Och hon är så smart. Och hon har väl genomtänkta videor. Och det är uppenbarligen inte hennes föräldrar som skriver manus åt henne.
Nej, det brukar märkas med en gång. Om du vet, om det man säger är någonting man själv förstår och tror på och så vidare. Ja,
och det är faktum att hela vänstern nu liksom kissar ner sig, att BuzzFeed har kallat henne jättefarlig och foul-mouthed och sådär. Va? Då vet man att hon är på riktigt och hon är bra.
Ja, det är en väldigt bra kontraindikator som man kallar det. Precis som vi brukar gå enligt den linjen, att det som Jens Liljestrand och vad heter han?
Anders Lindberg.
Det är de hatar, det kommer vi att älska, det kan vi säga, osett. Du, innan vi kommer in på nästa ämne så måste vi vara supertydliga nu med att nu kommer spoilers för Game of Thrones.
Den som inte har sett det senaste avsnittet, alltså nummer 5, den näst sista avsnittet som lades ut i måndags, ska kanske stänga av här eller hoppa fram en 10 minuter eller någonting.
Precis, för nu ska vi nämligen prata om vad som hände i senaste avsnittet. Det är nämligen, och alla ni som skiter i Game of Thrones, ni behöver inte stänga av där, för att vi kommer att extrapolera lite och dra lite slutsatser som inte har så mycket med själva serien som sådan att göra, utan som vi menar på är intressanta, pekar på intressanta samtidsfenomen.
Och då är det ju så här att drakdrottningen Daenerys Targaryen, hon har ju varit en feministisk ikon igenom hela serien. Det är väldigt många som tycker, åh, en vacker, ung och tuff kvinna, och hon ska bli drottning och hon ska ta över järntronen. Och så till den milda grad att folk har börjat döpa sina barn efter henne. Inte så mycket Daenerys, utan hennes titel Khaleesi, som betyder drottning eller någonting sånt där. När hon bodde på andra sidan havet. Så är ju det intressanta då att hon, det har ju visat sig nu i de senaste avsnitten att det finns en annan person, nämligen Jon Snow, som ju också är hennes älskare, som är en mer rättmätig tronarvinge än vad hon själv är. Hon är hans faster, visar sig.
Ja.
Men det är inte det själva incestgrejen, utan det är mer det att Jon Snow, han är ju älskad. Och hon kommer fram till att hon kommer aldrig att bli så älskad, för hon har ju aldrig bott i Westeros, kommer in på det. Utan hon har ju vuxit upp på en annan kontinent, men då med den här liksom, att hennes föräldrar och hennes släkt är de rättmätiga arvtagarna till järntronen. Men folk i Westeros, de känner ju inte henne, de är bara rädda för henne för att hon har drakar som sprutar eld.
Ja, och då såg vi ju ett väldigt intressant klipp, ett samtal mellan Jonas Nilsson och Anton Stigermark, när de dissekerar hela storyn och vilka tolkningar man ska göra, vad som det underliggande budskapet och så här. Och de kallade väl, eller var det vi som skrev att det var en feminist ikons uppgång och fall? Nej, det var Jonas och Anton som kallade det för det. Ja. De menar ju på att en intressant slutsats som man kan dra, det är ju att Daenerys, som hon ju heter egentligen då, Khaleesi, hon har hela tiden varit en karaktär som har varit väldigt driven av ideologi. Och hon kallar sig för, under hennes livstid så har hon gått då från att vara liksom, bli såld som fru till någon härskare där i det här Österriket, till att han dog, till att hon själv blev drottning, till att hon själv blev krigar, drottning, drakars moder och allt det här. Men hon har hela tiden varit väldigt driven av ideologi och någon typ av vänsterideologi, tolkar väl de det som. Hon är kallad
typ kommunism.
Ja, typ. Hon kallar sig själv Breaker of Chains. Alltså, jag ska säga, den som bryter kedjor eller krossar kedjor. Och hon har befriat slavar och så vidare. Och då drar de den intressanta slutsatsen att det som hände i det här senaste avsnittet, nämligen att hon flippade ut totalt och brände ner hela huvudstaden i Westeros, som heter King's Landing, med sin drake. Det är typiskt för sådana som är extremt ideologiskt drivna. De landar alltid i liksom ändamålet helgar medlen och våld och övervåld. Och jag tyckte det var en intressant observation de gjorde där.
Verkligen. Och det är ju så, det som händer är ju att hon har... De män hon har runt sig har nu varnat henne i minst ett avsnitt, kanske två, att hon hon måste visa nåd att de människorna som bor, det bor en miljon människor i King's Landing. Och det är inte deras fel att liksom drottning Cersei är så fruktansvärd. Och det är ju liksom Daenerys huvudfiende. Men hon har inte förstått det. Och det ledde ju till att den här Lord Varys förrådde henne. Och försökte få Jon Snow att istället... kliva fram och berätta för alla att det egentligen är jag som är den rättmätige tronarvingen. Så han blev ju också bränd till döds utav hennes drake. Och det är flera män då som är oroliga för att hon ska visa sig vara en slaktare helt enkelt. Och det är ju det hon har sagt, att hon har så emot den regerande drottningen Cersei, att hon bryr sig inte om folket. Men så händer ju det till sist att de lägger ner sina vapen och det ringer i klockorna som är liksom beskedet om att staden har gett sig. De har gett upp. Och hon nöjer sig inte där. Utan då tar hon sin drake och bara far över staden och bränner fullständigt oskyldiga människor, civilpersoner.
Mm. Och, men alltså det intressanta är att hon har signalerat detta redan innan. Det var kvällen innan den här striden så pratar hon med sin hand, sin rådgivare, som är en smart och kul karaktär som heter Tyrion. En dvärg, för övrigt om det nu har med saken att göra. Han försöker liksom få henne bli resonabel och säga då liksom att men om de ringer i klockorna att de har gett sig, så då kan du, då backar du väl undan, eller hur?
Mm.
Och då märker man på henne att hon är så här, nej, det vet jag inte, ska jag göra det? Eller? För då säger hon så här, för han, då pratar han om nåd. Du vet, det är viktigt att visa nåd. Ja, men om jag nu slaktar, bränner ihjäl alla de som bor i stan nu, så är det att visa nåd mot framtidens folk, menar hon på.
Ja, det låter som en typisk kommunistisk diktator.
Exakt, exakt. Det var en väldigt spot on observation de gjorde där, Jonas och Anton. För det är precis så hon tänker uppenbarligen. Att ja, men det kan verka grymt just nu.
Mm.
Men det är liksom för the greater good, vad heter det, det större syftet.
Mm. Men de här feministerna som har älskat henne, de är i chock nu. För att de har ju också en sån där grej om att kvinnor är mycket bättre på att styra, för de vill inte ha krig. Eller Så att nu är det en förskräcklig massa föräldrar som har döpt sina barn till Khaleesi, som nu ångrar sig.
Det är det. De är ju väldigt förbittrade, och framförallt i USA är det väldigt många som har döpt sina barn till Khaleesi. Men jag letade ju fram en artikel från 2014 från Aftonbladet om Anna-Karin Sidek, den gamla skidskyttestjärnan, som hette, hon kallades när hon var aktiv för AKO, för då hette hon Olofsson i efternamn. Men så gifte hon sig med en annan skidskytt som hette Sidek, och de fick ett barn, och Khaleesi Sidek, som hon heter, är född 2013, så hon är alltså 6 år nu. Och i den här artikeln så berättar Anna-Karin att hon var lite tveksam först, men hennes man var ju väldigt så här, han var väldigt inne på Game of Thrones och så, men det var ju ändå rätt fint så här. Men de tänkte efter då när de valde just Khaleesi som namn, för citat, vi ville ju inte döpa henne efter någon av de mer våldsamma karaktärerna.
Ah, jag vet inte, stackars lilla Khaleesi Sidek, säger jag bara.
Ja, och stackars Anna-Karin, ja, om inte hon ångrar sig rätt så brutalt idag, alltså, hur ska hon förklara det för sin 6-åring att du är inte döpt efter någon våldsam karaktär? Ja, visserligen hon brände ihjäl 1 miljon människor, men ändå.
Nej, vad lär man sig av detta? Att kanske inte döpa barn efter karaktärer i tv-serier.
Och som jag sa till dig också, allra helst Game of Thrones, det är ju en av de spännande sakerna med den här serien, har varit att folk är inte renodlat onda och goda, utan man vet inte riktigt var man har dem, och det händer att de byter sida och sen går de tillbaka igen kanske och sådär.
De är
och,
som folk är mest.
Ja, faktiskt.
Ja. Men det var så roligt, jag hittade en som skrev på Twitter som kallar sig Carolus Andersson. Och han skriver så här: morsan jobbade länge på BB och prematuren. Minns att det var en flerårsperiod där mängder av barn döptes till Atlas, Hercules, Elektra, Athena och så vidare. Inte på grund av intresse för grekisk mytologi eller historia rent allmänt, utan med anledning av gladiatorerna på TV4.
Oj. Du, jag ska bara snabbt berätta innan vi raskt går vidare till nästa ämne att jag har faktiskt en bekant som döpte sin son till Midas. Och vad är det för fel med det? Undrar folk som kanske inte är så hemma på grekisk mytologi. Men jag tänker att innan man döper sitt barn så kollar man kanske upp namnet lite mer noga. Men det gjorde inte de. Utan de bara tyckte kung Midas, det var cool. Kung som allting han vidrörde blev till guld. Det är bara det att hela poängen med den myten är att det var ett idiotiskt val han gjorde. Han fick välja en förmåga eller han fick en sån här liksom önskning då. Jag vill att allt jag rör vi ska bli till guld. Och det visade sig vara en förbannelse.
Ja, för om all mat man ska äta blir guld så får man inte i sig någonting.
Exakt. Så han var ju egentligen en dum och girig person. Inte alls någon bra.
Nej. Ja.
Så tänk efter före innan ni döper era barn.
Ja. Vi kan i alla fall konstatera att Khaleesi finns inte på namntoppen på den svenska listan. De 100 vanligaste namnen. Där det är Alice, Maja, Lilly, Ella, Vilma som är i topp för flickor. Och för pojkar är det William, Liam, Noah, Lukas och Oliver. Och så roade jag mig med att titta var Ingrid och Maria ligger. Och Ingrid ligger på plats 49 och Maria på plats 58.
Se där, har Ingrid liksom tagit sig upp lite uppåt eller?
Ja, det har blivit populär. Jag tror faktiskt en del, tack vare Katarina Janors böcker, om Ingrid.
Ingrid och Ivar.
Just det.
Ja, du och Ivar Arpi. Ja. Jaha, där ser man. Men du, vi har några barn som inte heter Ingrid, tror jag.
Nej,
gud,
det tror jag inte jag heller.
Vilken krystad övergång.
Ja, men man kan ju, jag tänkte du skulle säga att vi har en annan slaktare att prata om.
Ja, just det. Det var en bättre övergång. Ja.
Ja, nämligen Hamza. Och om man inte vet om det är så kan vi berätta att det är skråmobarnens mormor. Som liksom sin dotter Amanda som gifte sig med Mikael Skråmo konverterade till islam för rätt länge sedan, 2007 redan. Så att när Amanda träffade Mikael Skråmo så var hon redan konverterad muslim. Så det var inte hans fel att hon blev muslim. Och så kom det ju fram häromdagen då att hon hade varit nere i Erbil och träffat barnen som ju var där med sin morfar, den här Patricio Galvez, på ett hotellrum. Och igår så anlände ju hela den här barnaskaran på 7 barn till Landvetters flygplats. I Göteborg. Och det bara känns så här, nej, jag måste reda ut vem är den här Hamza egentligen?
Vem är hon då?
Ja, då kan man säga det att hon heter egentligen, eller hette åtminstone, Ulrika Pape. Nu har hon ju fått skyddad identitet, det kan man också fråga sig. Hon åkte ner till Syrien redan 2013 med sina småbarn hon också har. Och sen kom hon tillbaka 2016 och belönades då med skyddad identitet av svenska myndigheter. Hon som kallas för slaktaren från Raqqa.
Och varför hon kallas hon det?
Ja. Jo, det gör hon därför att hon var chef för någon sån här hemlig polisbrigad som då den här islamiska staten hade. Det hette Al-Kansa. Och då stod det till exempel en artikel i Daily Mail att ledaren för Al-Kansa tros vara en 183 cm lång kvinna vid namn Hamza som bär pistol, elchockvapen och dolkar under sin religiösa klädsel. Smeknamnet slaktaren påstås hon har fått när hon var ansvarig för att piska och på andra sätt straffa fångarna i Raqqas kvinnofängelse. Hamzas brutalitet sägs vara ökänd i hela staden och hennes imponerande fysiska uppenbarelse gör henne lätt att känna igen trots att hon aldrig visar sig offentligt utan sin niqab.
Ja, och då ska jag komma med ett inpass där som är helt ovetenskapligt och bara bygger på mina känslor, vill jag varna för. Nämligen att den här bilden som du har lagt in på henne, som väl är en skärmdump från YouTube.
Mm.
Den ger mig the creeps. Hennes ögon är så iskalla.
Mm. Mm.
Och hennes... Ja, jag kan förstå om folk är rädda för henne alltså. För bara jag ser henne, även om jag hade sett den bilden utan att veta vem man var, så hade jag tänkt att det var en person med obehaglig utstrålning.
Sannoliken. Och det lustiga är ju att det finns inte mycket om henne på nätet, alltså Ulrika Pape. Men det kommer alltså upp en grej där hon var intervjuad, det var sådana här intervjuer som journalister tvingas ut på att fråga 5 personer på stan om någonting fullständigt meningslöst. Mm. Och då var det frågan då, och detta var 1999, vad är det bästa med Sverige? Och då svarar Ulrika Pape, studerande Varberg, karar! Utropstecken. Så att 1999 var hon förtjust i de svenska kararna, och sen några år senare, 2007, så konverterar hon till islam och blir, ja, en fullständig vettvilling uppenbarligen.
Mm. Fanatiker.
Och det är ju någonting väldigt obehagligt i detta, att alltså så som svenska medier lyfter fram de här. Jag skriver ju det att det påminner om den där gamla boken och filmen Barnen från Frostmofjället.
Mm.
De var ju också 7 och de var föräldralösa, men de gick ju själv över fjället för att hitta sig ett bättre liv. Så de har ju inget annat gemensamt än att de är föräldralösa och 7 syskon. Men det är ju så de framställs i svenska medier. De är så oskyldiga och det är så synd om dem. Det finns inte överhuvudtaget ett tillstymmelse till. Är detta överhuvudtaget vårt ansvar? Ja, de 4 första barnen föddes ju i Sverige, men de 3 andra är ju födda någon annanstans. Kan man säga att man ska inte skilja på syskon? Nej, visserligen. Men vad händer med sådana här barn? Hur är de? Kommer de att anpassa sig och bli goda svenska medborgare? Och ska de ha denna slaktarmormor i sina liv? Vi får inte en enda problematisering i den här frågan, utan bara då någon tanta från socialtjänsten i Göteborg som bara säger att ja, det här är vi vana att hantera barn som farit illa, så staden har en god kompetens.
Och det är ju inte sant, det har vi ju pratat om tidigare när vi har pratat om de här skåmerbarnen, så har vi citerat Helena Edlund bland annat, som är präst och har stor erfarenhet från Afghanistan bland annat, som fältpräst och som känner till, hon har för det första sett med egna ögon saker som är helt hårresande vad det gäller barnsoldater, och sen så har hon väldigt påläst och har skrivit om det här, bland annat hur man i Frankrike har hanterat sådana här barnsoldater och hjärntvättade krigsskadade barn.
Det var alltså inte Helena Edlund utan Chris Forsne som skrev om det.
Jo, fast Helena Edlund har skrivit om det också väl? Mm-hmm. Eller? Vi får lägga länkar till både Chris Forsner och Helena Edlund för säkerhets skull. Men det hör ju ihop i alla fall, hur som helst. Alltså det går i stort sett inte att avprogrammera de här barnen.
Nej.
Det går inte hur gärna man än vill. Och många menar på också att ja, men bland annat han morfar då, som för övrigt kanske vi ska säga skilde sig från Umhamsan redan 1993.
Mm.
Så de har varit skilda väldigt länge. Han menar på att nej, men det var väl bara den äldste pojken som väl är 7-8 någonting då. Det är väl bara han som kanske har farit lite illa, men resten är så unga så de fattar ingenting och så. Det stämmer ju inte, utan all liksom erfarenhet visar på att även barn ända ner i 2-årsåldern kan bli väldigt, väldigt psykiskt traumatiserade av såna här upplevelser och oåterkalleligt så.
Ja, och det som Chris Forsner skriver om, det är ju en fransk psykiater, Thierry Bourbet, som då nyligen intervjuades i Le Figaro. Och han säger då att trots att hälften av barnen som tagits om hand var under 2 år kunde man redan se djupa störningar. De hade vuxit upp med vapen, sett våld på nära håll och hade problem med att lita på vuxna. Problematiken fördjupades med åldern. Mm. Och då är detta barn som har blivit omhändertagna, som har fått all tillgänglig hjälp för att komma över detta. Mm. Men Ing-Marie Larsson på socialtjänsten i Göteborg, hon är övertygad om att i Sverige klarar vi detta. Inga problem. Skicka in en hög batikhäxor så ordnar det sig.
Helena Edlund skriver väldigt mycket om Afrika, säger jag nu. Mm. Chris Forsner skrev ju om Frankrike och den erfarenhet man har då efter att de här barnen har kommit dit av olika anledningar. Fransmännen har ju kolonier på sådana ställen där det har varit mycket krig och så här. Men alltså Helena kallar sin krönika för de allra farligaste, och hon förklarar varför man använder barnsoldater.
Mm.
Och det är just det här att det går att hjärntvätta dem ganska snabbt och göra dem helt hämningslösa på ett sätt som vuxna sällan blir. Och dessutom så är det så att fiendesoldater tvekar väldigt mycket inför att skjuta eller liksom försvara sig mot barn.
Mm.
Så det är ett psykologiskt knep liksom att avväpna fiender är då att använda barn i strid. Och Helena trycker på det här också att alltså, många av de krigstraumatiserade barn som man har haft i behandling, det är barn som har haft föräldrar som har försökt hjälpa dem på olika sätt. Alltså det är ju barn som till exempel i Afrika har blivit kidnappade och tvingade till att bli barnsoldater, och sen har de återbördat stå till sina byar där de hör hemma. Mm. Där de har haft kärleksfulla föräldrar som försöker hjälpa till att avradikalisera dem. Hur det fungerar med liksom traumatiserade barn som hamnar i sammanhang där föräldrarna eller morföräldrarna är fullständigt koko, det finns det inte ens någon mall för.
Nej.
Så att jag menar, ja.
Nej, det här kommer att gå riktigt illa. Och det är klart att det är synd om barn och allt det där, va? Men alltså det här är en mycket större diskussion, och mainstream-medierna bara vägrar att ta i den diskussionen. Utan allting är bara barnen får frost på fjället. Åh, titta vad vi i Sverige är duktiga och snälla, och vi älskar alla barn i hela världen.
Ja, det är den här övertron igen på svensk social ingenjörkonst. Vi kan bota allt från tydligen cancer till hjärntumörer, höll jag på att säga. Med bamse, kaffe, grilla korv, kramar och handhjärtan. Mm. Ja.
Ja, och sen så, jag kan inte dra allt det, men jag spekulerar ju också lite i hur kom hon, Hamza, slaktaren från Raqqa, överhuvudtaget in i Erbil? Alltså kurderna avskyr de här islamisterna. Och man kan läsa min artikel då för att se lite funderingar kring, det är antagligen något köpslående mellan kurderna och Sverige. Men man kan också fråga sig, vem är det som har betalat allt detta? Vem har betalat morfars resor? Vem betalade Hamzas resa? Vem har stått för deras uppehälle? Och barnens biljetter. Och då fick jag tips igår om att det är en kurdisk välgörenhetsorganisation som heter Bring Hope. Jag har inte hunnit gräva vidare i det. Jag bara lägger länken till själva den här sidan. Och det är någon kurdisk organisation som tydligen har huvudkontor i Malmö.
Okej. Okay. Men var det inte någon av dina källor som var lite inne på att ja, det finns lite maktkamp mellan olika kurdiska fraktioner som gör att någon av dem eventuellt kan ha varit behjälplig i den här resan? Ungefär så, eller?
Jo, men framför allt det att de säkert har gjort någon deal med den svenska regeringen.
Ja, okej. Okay. För din källa hade ju lite olika alternativ till hur det kunde hänga ihop ju.
Ja.
Ja. Ja, men vi kan ju säga det innan vi lämnar Hamza och hennes öde också, att hon har, Helena Edlund som jag just pratade om, la ut en skärmdump på Facebook häromdagen från, vad jag antar då är Hamzas Twitterkonto.
Mm-hmm.
Ja, där hon skriver, döda Lars Vilks, snälla någon, varför inte? Inte ens för Allahs skull. La hala wala kauta illa Billa, eller någonting sånt. Den som dödar en kafir kommer aldrig få samma plats som han i helvetet. Rädda dig själv från när genom att döda en kafir.
Mm.
Det var väl fint?
Ja, visst. Ja, men det är ju fullständigt mainstream inom islam. Det är bara det att ingen vet någonting om islam och därför inte kan föreställa sig att folk skulle ha en gud som säger åt dem att om ni dödar människor från en annan religion så kommer ni direkt till paradiset. Det är så dumt så man kan inte föreställa sig det.
Nej, det är dumt att folk inte förstår det, eller?
Ja, Ja, men precis. Nej, men alltså, nej, hela resonemanget är ju så dumt så att västerländska hjärnor kan inte ta in detta. Mm. Därför vi är ju rimliga människor som tycker att det är fruktansvärt att behöva döda andra om man nu skulle hamna i den situationen. Vi kan inte föreställa oss att det finns människor som tycker att det är Gud som har sagt åt dem. Och att du dessutom kan vara säker på att slippa helvetet om du dödar en annan människa som inte är muslim.
Det är precis det som är ett av de grundläggande problemen. Att vissa saker är för oss så obegripliga så vi kan inte ta in dem uppenbarligen.
Nej,
eller vi. Med vi menar många i västvärlden. Du och jag kan ju. Men, och våra lyssnare, våra smarta lyssnare. Men väldigt många människor tänker att det kan inte vara så. Det kan ju inte stå i Koranen och haditerna att man ska, vad det nu är då för hemska saker. För det verkar ju bara helt kokos. Så då är det inte så bestämmer de.
Ja, exakt så. Mm. Och jag vill bara säga att jag såg en utfrågning med Rasmus Paludan igår på DR1, dansk TV.
Ja.
Och det är ju helt makare. Jag har ju sett väldigt många sådana program nu. Och han har ju fått varenda journalist i Danmark att fråga, men exakt hur ska det gå till att få ut muslimer? Och de ställer ju de frågorna för att de tror att han ska börja yra och säga att nu ska vi ta DNA-prov på alla och sånt där.
Mm.
Och vi ska ha inkvisition för att se vilka som är muslimer så att folk ska tänka åh, vad hemskt han är. Men i själva verket så säger han ju helt rimliga saker, nämligen att ja, men vi ska ju ta bort alla bidrag så att väldigt många av dem kommer att vilja åka till något annat land. Det är ju inte så att de är här för att de älskar Danmark.
Nej.
Just det som jag brukar säga hela tiden. Och det är helt makalöst att han sköter sig så jäkla bra. Och det har ju varit nu de senaste dagarna, så har det varit en jättestory i de danska medierna om att han fick ett besöksförbud mot någon annan kille som han var studiekamrat med på universitetet. Och som han började stalka. Påstår tidningarna då. Ja. Och det här hade pågått länge och han hade sökt upp den här killen i hans hem och till sist så fick han ett besöksförbud. Alltså polititillhåll. Jag antar att det är besöksförbud. Men han svarar bara på det. Det som gäller mitt privatliv, det tänker jag inte kommentera. Därför att då får jag inte göra någonting annat. Jag bara säger så här att ett besöksförbud är inget straff. Det är bara någonting polisen tar till för att se till att en konflikt kommer ur världen, och det är det enda jag tänker säga om denna saken.
Ja, han har ju den stora fördelen att han är jurist och därmed vet ofta hur han ska formulera sig vad det gäller juridiska spörsmål. Jaha du, dagens tema.
3D-klittorna anfaller. Det är ännu en fantastiskt rolig bild av ointressanta statusuppdateringar på Twitter. Och den kommer ju från den här The World of Wars. Den är inspirerad av det.
War of the Worlds.
War of the Worlds, förlåt. Ingen av oss tror jag hade någonsin hört talas om 3D-klittor.
Aldrig.
Nej, verkligen inte. Eller klitorissar.
Ja, just det. Nu kommer en språklektion snabb här med Ingrid.
Ja, jag tror inte, vi var tvungna att kolla vad heter klitoris i plural. För att Malin Björk, som vi ska prata om, vänsterpartisten i Bryssel, hon säger 3D-klitorisar. Men det heter alltså en klitoris, flera klitoris. Och det är väl det att ingen av oss har mer än en, så att vi har aldrig behövt tala om det i plural. Jag tror det är därför det inte omedelbart kommer till oss vad det ska heta i plural.
Nej, och så tror jag också att det är ett utslag av vänsterns infantiliserade språkbruk.
Mm.
Alltså det här sar, AR, slut, avslut, bebisar. Det är liksom, det är lite barnsligt sätt att prata.
Ja.
Snuttisar, godisar. Du vet.
Ja, allting är liksom sådär bebisgulligt.
Ja.
Och då är det så här att Malin Björk, nu har ju tidningarna bestämt sig för att de ska granska varenda politiker och bara då när det gäller pengar och traktamenten och sånt där. För det är det enda de orkar med. Och då visar det sig att Malin Björk, som ju har framstått som en otroligt korrekt människa. Hon tar inte ut hela sin lön, hon skänker bort lönen, men hon tar däremot ut sitt traktamente.
Hon är alltså EU-parlamentariker och bor i Bryssel, stämmer det?
Ja.
Ja.
Och då ska hon ju inte ha traktamente om hon bor i Bryssel. Traktamente får man ju för att man bor någon annanstans än där man är skriven.
Mm.
Så att bara det att hon tar ut traktamentet är ju inte helt logiskt. Jag vet inte om det är olagligt, men i alla fall.
Inte enligt Marcus Oskarssons menar. Han menar på igen att nej, det var korrekt. Så kan man göra. Men det är väl lite sådär gråzon, är det moraliskt och så vidare.
Mm. Ja. Men det kan vi ju i och för sig strunta i. Men det som gör det hela så intressant är ju att Aftonbladet då frågar henne, eller om det är Sveriges Television är det från början, varför? Alltså, vad har hon gjort med de här pengarna? Mm. Då säger hon så här, ja, det har väl gått i telefonräkningar och hyrat Stockholms kontor och kontorsmaterial. Och så kommer det. Jag har också köpt in 100 kaffekoppar och ganska många 3D-klitorisar av plast med feministiskt och vänsterpartistiskt tryck på. Och man tänkte,
det är fortfarande lika roligt. Jag såg det så tänkte jag, nej, men det måste vara någon som skojar på Twitter. Ingen vettig människa kan ju ha sagt någonting sånt. Nu är Malin Björk antagligen inte vettig för hon är vänsterpartist. Men ändå, va? Det är så här, pratar ju inte vuxna människor. Men jo.
Men vad skulle, och den stora frågan är ju, vad är en 3D-klitoris?
Ja, men det fick ju alla lära sig nu i Sverige. Ja, för alla började ju googla som besatta, vad fan är detta för någonting? Ja. Och det tog ju en stund innan du och jag, när vi hade fått upp bilden, kunde lista ut vad man skulle ha det till.
Ja, jag vet fortfarande inte vad man ska ha det till. Mer jo, än någon slags undervisningsmaterial. Ja. För då kan man kan köpa en klitoris i 3D-format via RFSU. Den är då naturlig storlek, 7x8 cm, mjukt 3D-flexmaterial, 99 kronor, fraktkostnad 49 tillkommer. Mm. Den ser ju ut som någon slags monster, så att det är ointressant att ha gjort en helt korrekt bild där. Den ser ju jätteläskig ut. och jag tänkte ju först innan vi förstod att det var i undervisningssyfte, så tänkte jag, alltså RFSU säljer ju sexleksaker och en dildo kan jag förstå syftet med. Mm. Men vad skulle man med en klitoris i 3D-format till? Det finns ju ingen som kan ha någonting. Det är ju inte så att man får orgasm för att man pillar på en 3D-klitta.
Oftast inte, nej, skulle jag tippa. Nej, så vi var ganska perplexa till att börja med, kan man säga.
Ja. Sen hittade jag då en artikel i tidningen The Guardian som publicerades 2016. Det var lustigt, jag pratade med en man igår och berättade det här för honom om 3D-klitter. Och då sa han så här, haha, började han skratta, så man har ju länge pratat om att kvinnor lider av penisavund. Det verkar ju som att det här är en sån grej. Och då började jag googla och hitta den här artikeln, och det är ju faktiskt precis vad det är. Det är det gamla vanliga penisavundet. Kvinnor har alltså varit ledsna för att vi bara har en liten knopp, medan mannen har en stor penis.
Så därför har man börjat tillverka 3D-klitor?
Ja, därför att klitoris fortsätter ju in i vaginan. Och det är det man visar med den här 3D-modellen. Och då står det just i den här artikeln, som naturligtvis är skriven av en kvinna. Another popular notion now proved to be false is that the vagina, rather than the clitoris, säger man på engelska, is the female equivalent of the penis.
Okej.
Alltså, folk har ju trott att vaginan är motsvarigheten till mannens penis, men klitoris är 8 centimeter!
Men gud, är detta, det första som slår mig är detta viktigt eller? Alltså, är det viktigt att definiera vad den kvinnliga motsvarigheten till en penis är, eller vad den manliga motsvarigheten till kvinnliga könsorganet är? Är det verkligen, har det någon praktisk betydelse, Ingrid?
Ja, för feminister har det väl det. De går ju runt med penisavund, det är ju alldeles tydligt ju. Och Malin Björk köper då in såna i plast med feministiskt tryck på. Går hon och delar ut det till Klunk och Junker och de andra i EU-parlamentet? Eller vad är det frågan om?
Det hade bara varit för roligt. Och han är så packad så han fattar inte vad det är han tar emot.
Hon kanske lägger varit... sådana i fickorna på olika karar som en uppmaning till att de ska ge henne orgasm, eller?
Alltså okej, okay. Men det måste ju vara så här, att man använder de här liksom gummigrejerna, de här 3D-klittorna till undervisning, det kan jag någonstans förstå, för att visa ungdomar så här ser det ut och ja, du vet.
Eller ja, ja, jo, jo, visst.
Det är... I sexundervisning.
Ja, visst, jo, det kan jag också förstå. Att, för att förstå hur den kvinnliga sexualiteten fungerar så är det kanske bra att veta att det är en ganska stor muskel. Och det är inte så att man bara kan få orgasm genom att stimulera den lilla ärtan, utan den har trådar långt in liksom. Så man kan även få orgasm av ett gammalt hederligt samlag.
Ingrid Gås, Katarina Janus, det är mycket, mycket spännande. Nej, men visst, där kan jag se en poäng i att ha de här modellerna. Va? Men det är ju det, grejen är ju just det här, vad ska den här Malin Björk ha dem till? Går hon runt och stoppar dem i EU-parlamentarikernas fickor? Eller? Det har vi inte fått veta än.
Nej, det är ju ingen som ställer den frågan. Därför att journalisterna antingen tycker de blir pinsamt, eller så tycker de att det är fullständigt självklart att hon köper 3D-klitter.
Ja, för att man kan ha det på sitt skrivbord så här, som en kul grej, eller vadå? För jag menar, ja, och där kommer ju din teori om penis av undin i så fall, att då ska man ha det liksom som en demonstration att jag har minsann en klitta här på mitt skrivbord och det tänker jag fortsätta ha. Men män sitter ju inte och har penisar på sina skrivbord.
Nej, och hade de haft det så kan du ge dig tusan på att feministerna hade blivit rasande.
Inte strejta män i alla fall, kanske jag ska tillägga. Det är ju lite annan smak bland homosexuella män ibland på vad som är kul dekoration.
Mm.
Ja, nej, men ska vi lämna 3D-klitterna därhän och istället hoppa in på SD?
Ja, det var ju så att Sverigedemokraterna satte ju upp sin EU-valskampanj i Stockholms tunnelbana häromdagen. För övrigt är samma dag som Alternativ för Sverige satt upp sin. Mm. Och Alternativ för Sverige, jag kan ju säga att samtidigt att de fick inte sätta upp den på spårvagnarna i Göteborg, för Västtrafik sa nej. Och då är det så att det enda budskap som står på Alternativ Sveriges, det är Sverige ut ur EU. Vill alltså ta tillbaka makten, Sverige ut ur EU. Och så är det en variant på det. Det är ett tydligt och klart budskap som inte på något sätt kan uppfattas av främlingsfientligt, rasistiskt, islamofobiskt eller vad du nu vill liksom. Nej. Jag tycker det är en jättebra kampanj. Klar och tydlig. Men vad gör Sverigedemokraterna? Jo, de sätter upp några väldigt märkliga affischer man ska läsa. Det är 4 stycken, va?
Jag har bara sett 2. Ja, och det är då det här. Det är inte första gången sossarna hjälper Tyskland att ta över Europa. Det är den jag har sett.
Ja, precis. Jag vet inte om det är någon annan. Men det är alltså så här. Nej, det är 5 stycken skyltar som sitter på EU-bara. På den första så är det en flagga. Som är liksom trefärgad rakt över vertikalt. Nej, horisontellt. Svart, vitt, rött. Och så på nästa skylt står det. Det är inte första gången. Och så på tredje skylten. Som sossarna med stort S hjälper. Mm. Och på nummer 4, Tyskland att ta över Europa. Och nummer 5 är tom, förutom att det längst ner så är det Sverigedemokraternas logga. Och då är det så här tydligen, att den här flaggan, det är det gamla tyska kejsardömets flagga.
Vilket typ 1% av befolkningen vet, så det är ju helt, det budskapet far ju rätt över huvudet på nästan alla.
Men vad är det de vill att folk ska tänka? Alltså sossarna hjälper Tyskland att ta över
svart, vitt och rött.
Och de vågar inte sätta dit ett hakkors, eller det hade de inte fått, då hade de inte fått upp affischen liksom. Så därför väljer de den här, för att det spelar ingen roll vad det, om folk inte vet vad det är. Det räcker med, det är inte första gången sossarna hjälper Tyskland att ta över Europa. Och jag kan förstå att det fanns några som direkt och nu fick de tillbaka de där sossarna som alltid pratar om nazist, fascist, rasist och det. Men det här är ju så kontraproduktivt så att jag nästan svimmar. Att anamma den här retoriken. Alltså, de gjorde ju det redan med sin film om sossarnas bruna historia som kom för riksdagsvalet. Och den kan man ändå säga, det var väl ändå någon slags relevans i den, därför att väldigt många människor, framförallt de yngre generationerna, känner inte till att sossarna, och nu var det ju så att det var faktiskt en samlingsregering som styrde Sverige under andra världskriget, men det var en socialdemokratisk statsminister, men då alla var ju lika goda kålsupar, och jag tycker att de gjorde helt rätt. Jag tycker inte att de skulle ha gått och stuckit pinnen i björnen och sagt, kom igen då, ockupera oss också. Så att vi skulle ha kunnat vara liksom tappra martyrer under andra världskriget. Nej, de gjorde naturligtvis det rätta för Sverige och svenska folket, nämligen höll oss utanför kriget. Vilket bland annat ledde till att vi kunde rädda alla danska judar från förintelsen och en väldigt stor del av de norska judarna. Men nej. Det var bara dåligt att Sverige föll till föga och la sig platt för Tyskland och allt det där, va? Men vad jag menar är det värsta med detta, det är ju att de legitimerar ju denna fördumning som är att inget enda parti pratar om vad de vill göra, utan nej, bara vem är nazist? Du är nazist. Nej, för du är en värre nazist. Nej, för du är en trippelnazist.
Alltså det är ju så att i samma sekund som du går med på motståndarens problemformulering så har du förlorat.
Helt rätt.
Så jag såg också många SD-anhängare på Twitter som tyckte, ja, yeah! Du vet, yeah, nu visar man hur idiotisk det här, hur idiotiskt det är med det här snacket om nazismen och andra världskriget hela tiden och bla bla bla. Nu får de en dos av sin egen medicin, och jag kan förstå att man rent känslomässigt känner en liksom revanschlusta, och att många vid det här laget är jävligt frustrerade över den här smutskastningen som har varit i så många år nu. Mm. Men det här är inte rätt väg att gå, att liksom då göra likadant, alltså lia gott tillbaka, eller vad sa man när man var liten. Det är aldrig rätt väg att gå. Det är aldrig rätt väg att vara lika goda kålsupar. Du måste ta, det var ju en av de kul citaten som kom från Michelle Obama. When they go low, we go high.
Ja, precis. Och det, även om hon kanske inte är vår idol, så har hon ju helt rätt i det. Inte för att hon gjorde det, men jag tycker att det är så man ska göra. Även om vi har också sagt många gånger att vi får sluta och vara så finkänsliga, utan vi måste nu också kavla upp armarna. Men inte på det här sättet. Alltså, frånsett allt det vi redan har sagt nu, så är det ju så att, vad menar de? Alltså, vad är det de vill? Vad är Sverigedemokraternas budskap? De vill inte att Tyskland ska ta över Europa. Är det verkligen det som är problemet? Är det inte Bryssel som håller på att ta över? Vad har Tyskland med saken att göra?
Nej, men tror du inte att de menar då att Tyskland är drivande i EU, eller?
Jo,
är det inte det som är grejen?
Fast jag menar nog inte att det är riktigt sant. Och vi vet ju också att Alternativ för Deutschland mycket möjligt skulle kunna bli största parti. Så att det, alltså, varför ska Tyskland få skit för detta? Det är ju, jag skulle säga, Frankrike är väl ännu värre med Macron. Jag menar, Merkel har ju ändå tappat styrfart sen hon fick avgå som partiledare.
Hur som helst, det allra viktigaste detta är precis det du nämner, Ingrid, tycker jag. Nämligen att när ska politiska partier börja prata om vad de vill igen? Vad vill ni göra politiskt? Inte vem är ni emot och vad är ni emot, utan vad vill ni och hur vill ni göra det?
Ja, exakt. Och jag menar, just med tanke på att Sverigedemokraterna fram tills för några veckor sedan ville ha svexit, så vore det väl väldigt intressant att få veta hur de ska förändra EU inifrån. Vad är deras budskap? Vad vill de? Varför ska någon rösta på Sverigedemokraterna?
Du är ju lite orolig, vet jag, rent generellt. Ja, det vill jag också, men du har varit mer uttryckt och tydligare kanske än vad jag har gjort. För att SD, vad ska man säga, glider lite på både det ena och det andra. Dels var det ju det här med då kovändningen om EU, att man gick från att förespråka svexit till att man påstod att man skulle påverka inifrån. Och nu har man börjat sväva på målet vad det gäller det här med abort, som har varit en vad ska man säga, hjärtefråga för SD. Så det är väl framförallt Julia Kronlid som har drivit det.
Och det är ju också så att de fick ju mycket skit för det i riksdagsvalet, där lyckades ju sossarna driva upp en storm runt att SD vill förbjuda abort och så. Istället för att ha gått ut och tagit den debatten, nej det vill vi inte. Vi tycker att det ska vara fri abort fram upp till vecka 12, som alla andra civiliserade länder har. Vi vill sänka det från vecka 18 till vecka 12. Men, ja. Det lyckades de ju aldrig förklara. Och istället så har de nu sagt, nej vi fick så mycket skit på det, vi skippar den. De skippar ju varenda en av det som, de frågor som har gjort att Sverigedemokraterna har varit ett annorlunda parti. Jag skulle säga att vi redan har åtta klövern. Det är ingen skillnad längre.
Du hård, Ingrid.
Ja, det är nej,
riktigt så illa tycker inte jag att det är, även om jag tycker att SD har jamsat till sig och även Jimmy Åkesson själv har jamsat till sig lite på sistone. Jag gillar ju honom annars, men, och det gör väl de flesta. Men jag vet inte, jag tycker inte... Han, då när han kom tillbaks efter sin sjukskrivning så verkade det som att han hade fått tillbaks geisten ett tag. Men han började verka trött igen tycker jag. Eller?
Ja,
du som har sett mycket debatter och så.
Jo, jag tycker också det. Han blev helt utskåpad av Ebba Busch Thor nu för tiden.
Och hon är tuffare än vad han.
Ja, ja, precis. Ja. Mm. Men jag hade bara tänkt att vi skulle avsluta med den sista länken. Men Fria Tider har som vanligt problem med sin sida. Så att vi kan bara säga att de har gjort någon sån här undersökning i flera europeiska länder om hur man ställer sig till EU och invandring. Och det visar sig då att en majoritet av svenskarna vill nu inte ta emot fler flyktingar. Vi är till och med mer negativa än ungrarna är.
Det är ju inte konstigt, därför att det kan mycket väl vara att ungarna tänker, ja ja, vi kan väl ta emot några hundra kristna flyktingar här liksom. Men vi har ju ja, det är överfullt här redan, så att
jo, så det är inte konstigt. Nej, och att fler och fler blir negativa till EU, så allt borde ju vara upplagt för Gustav Kasselstrand att ta sig nu till Bryssel. Men eftersom det är en bedövande tystnad i alla mainstream media, han kommer ju inte fram någonstans, så måste han ju göra arbetet till fot så att säga, ut och träffa så många tiotusentals svenskar han bara kan. Vi får hoppas att det räcker hela vägen, för vi kan inte ha bara åtta klövern. Vi måste ha ett riktigt oppositionsparti och någon som vill starta svexit-diskussionen i Sverige.
Och där är det ju som, det blir man ju verkligen varse den enorma skillnaden med Danmark nu när Rasmus Paludan har gjort sån braksuccé. Som delvis beror på, alltså han började ju bygga sitt rykte, eller vanrykte, eller vad man nu vill, på, med hjälp av sociala medier, precis som AFS gjorde. Men så fort han hade fått ihop sina 20 000 namnunderskrifter, så fick han ju vara med i tv, yeah, i debatter och kunde därmed nå ut ännu mer. Mm. Tänk om samma, för att problemet är ju med AFS, har vi ju konstaterat 100 gånger, kan vi säga en gång till. Det är ju just det här att väldigt, väldigt många vet inte att de finns. Mm. Tänk om Gustav hade fått vara med i debatter,
yeah,
i tv. Yeah. Det hade gjort så en enorm skillnad.
Mm.
Och jag menar, vad var det som gjorde att... Feministiskt initiativ till slut kunde krabbla sig upp på 3%. Ja, men det var ju att Gudrun Schyman var en superkändis och att hon var med i alla möjliga sammanhang och bjöds in i tv-sort. TV är fortfarande boomersarnas medium.
Ja, så är det.
Nu sa jag medium, Ingrid.
Mm. Men, medie. Nej, men det är ju så att det är ju journalistpartiet som styr.
Ja, det är, ja, det.
Och kommer du inte med i debatterna och det, så kan de tiger ihjäl dig. Och det kommer att bli tufft för Gustav. Men man ska inte ge upp hoppet.
Ge inte tappt, lämnar vi med som slutord för denna nyhetsvecka, tycker jag.
Ja, det gör vi. Och då önskar vi er en trevlig helg. Jag ska till Stockholm i helgen och hålla föredrag. Och det är säkert några av er som ska vara där. Det stora bedrägeriet 2. Och då hoppas jag att vi ses.
Ha det gott allihopa. Vi hörs på måndag.
Puss och kram.